Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Carolina Robeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Men också för att jag vill ta reda på hur lever man i den här komplexa världen och mår bra helt enkelt. Vill du ha mitt nyhetsbrev eller Prestationspoddens nyhetsbrev med de bästa tipsen från de bästa avsnitten, så gå in på carolinarobeli.com och signa upp helt enkelt. Jag vill jättegärna ha tips av dig som lyssnar. Vad är det för människor, kanske kända personer, offentliga personer eller inte, som är intressanta för Prestationspodden? Maila mig på carolina@prestationspodden.se eller gå in på mitt Instagram, Carolina Robeli coaching, och skicka ett DM. Blir jag jätteglad. Jag kan bara utgå lite från vad mina kunder befinner sig. Man känner så här, det är januari. Det börjar ljusna lite, har ni märkt det? Det är ju underbart. Men det finns ju också någon seghet. Man går nämligen, det känns som man går in i för året med att säga, ja, jag ska ju förändring. Och jag ska börja nytt. Men så dippas det kanske lite, speciellt av, ja, jag tänker mig att många av er som lyssnar kanske är i karantän. Det är mycket som sjukdomar och förkylningar och allt möjligt som sätter stopp. Därför tänker jag att jag ska påminna er, och nu när ni kommit ut ur karantän, starta om. Vad var det där du tänkte att du skulle göra? Hur skulle det kännas 2022? Och vad skulle förändringen vara? Det är bara lite tips. Jag behöver höra det själv. Verkligen. Det känns lite segt precis nu. Det är lite segt för mig, för att det är jättemånga kunder som har covid. Och då blir det inte samma flow, eller vad man ska säga, när man är igång. Men jag har mycket nya projekt på gång som jag kommer prata om framöver när de har satt sig lite mer. Ja, ni vet ju att jag tänker på att starta kurser, men, eller ni vet ju, det sa jag förra gången. Det kanske inte alls vet. Men det är också lite obegreppbart än så länge. Men det finns fler projekt som jag håller på med, och det ska bli kul att berätta om dem. Mitt retreat kommer förmodligen bli av i maj, eller ja, det får vi bara hoppas. Jag har fått jättemycket förfrågningar, men sluta inte fråga om det. Jag kommer ha en här i maj och en i höst. Och är du intresserad av det, så gå in på carolinarobeli.com. Vi är alltså i Deja, i ett jättehärligt hus. Vi har kock, vi vandrar, vi yogar, vi mediterar. Och vi njuter av, ja, en av världens vackraste platser, tycker jag i alla fall. Är du intresserad av att komma till mig som coach, är du varmt välkommen. Gå in på carolinarobeli.com. Jag jobbar med stress, prestationskrav, skapa förändring, hitta nytt jobb. Ja, och jag jobbar på det sättet att jag jobbar i ett program där vi börjar med att identifiera problem, riktning, mål, hinder, och ser över vem är du och hur önskar du leva. För att sen börja arbeta i mer självläkning, där vi arbetar med blockeringar, prestationskrav, rädslor, inövade mönster, gränser, tankar och såklart stresshantering. Och det här gör vi för att du själv ska bygga upp ett självledarskap. Och så att du kan skapa nya visioner för ett hållbart liv. Så är du intresserad av det, gå in på carolinarobeli.com och du är varmt välkommen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vad kan inte vara mer intressant just nu än någon som inte befinner sig i Sverige, som går emot normerna på många sätt och vis? Därför så blev jag så glad när jag hittade Anette Forslund. Hon skrev på Instagram att nu drar jag till Costa Rica. Anette har tidigare jobbat med försäkringar och haft ett liv där det materiella och alkoholen tog en stor plats. Men hon skapade en enorm förändring och har nu och lever nu ett liv som är mycket mer sant för henne. Och just nu så befinner hon sig utomlands, och jag vill bara med det här avsnittet inspirera att våga göra det du mår bra av. Så lyssna till Anette Forslund. Ja, alltså jag såg dig i mitt LinkedIn-flöde och var ute efter någon som kunde komma till podden och inspirera till att göra, som lever lite på ett annorlunda sätt än det här vanliga. Så dök du bara upp. Vi kanske har någon gemensam benämnare, jag vet inte.
Ja, kanske. Ja. Mm.
Så det, då blev jag så här, ja, nu, vad roligt.
Det är spännande, det inlägget jag skrev, för jag skrev, det var precis när jag åkte på min resa. Jag satt på Arlanda och skrev att nu åker jag, nu har jag sålt min lägenhet och så har jag köpt en biljett och vet inte när jag kommer hem. Och det skrev jag någon gång då i november, 7 november tror jag. Och det fick så, aldrig ett inlägg som har fått så mycket kommentarer och så mycket spridning. Ja, det var hur, jag vet inte, över 500 000 alltså, som har... helt galet. Jag har aldrig varit med om något liknande faktiskt.
Men, och det säger ju vad det finns för längtan hos folk.
Ja, verkligen. Verkligen, ja. Verkligen.
Ja. Berätta, vad är du just nu?
Just nu är jag i Nicaragua. I Popoya heter det. Så det är ungefär... 1 timme och 45 minuter med bil ifrån gränsen mellan Costa Rica och Nicaragua. Mm. Och det här stället hade jag ingen aning om förrän jag, ja, för 1,5 vecka sedan visste jag ingenting om Nicaragua. Men jag har varit i Costa Rica i 60 dagar och jag hade bara visa i 60 dagar, så jag behövde åka utanför Costa Rica för att komma in igen i Costa Rica. Men nu tycker jag om det här landet så mycket, så nu vet jag inte när jag kommer tillbaka till Costa Rica. Om jag ens gör det.
Oh, gud vad härligt. Ja, du får berätta lite mer om det. Som sagt, men vem är du? Den här lilla frågan.
Ja, vem är jag? Det är inte en lätt fråga att svara på. Jag är så mycket, men det här vanliga så är jag en... uppvuxen och född i en liten by i Norrland och har gjort många saker egentligen. Jag utbildade mig till sjuksköterska när jag var 23 år. Jobbade kort tid inom sjukvården. Sen så jobbade jag som reseledare och sen så kom jag in på försäljning. Och sen blev jag delägare i Max Matisen och jobbade med inom finansbranschen. Och har suttit och rådgivit VD:ar hur de ska placera sina pengar i vilka pensioner. Oj. Men ja, men 2000 så hoppade jag av hela den karusellen. Och alla tyckte att jag var galen. Många tycker ofta att jag är galen. När jag hoppade av det och tänkte att jag ska aldrig mer ta på mig en kostym och jag ska aldrig mer sälja. Nu skulle jag göra någonting annat. Men jag har faktiskt haft både kostym och sälj fortfarande andra saker. Men 2003 så startade jag mitt eget bolag och har drivit det idag sedan dess. Där jag har hjälpt människor att förverkliga sina drömmar.
Oj, här blåser det till. När du var där mitt i finansbranschen, vad var det som fick dig vilja lämna?
Ja, vad var det som fick mig att lämna? Jag tyckte inte att jag gjorde någon, att jag är bidrag. Det började kännas lite meningslöst det jag höll på med också. För att Vi var ju försäkringsmäklare. Det innebär att man rådgiver de människor i vilket försäkringsbolag de ska placera sina pengar för att få bäst avkastning. Och egentligen är det ju ingen som vet det, för att ingen kan ju se in i framtiden. Så att det var bara, det handlade ju om pengar att placera. Så att det, jag tyckte nog att det bara kändes meningslöst. Det var inte kul längre. Det som var roligt, som jag alltid haft i alla mina jobb, som jag tycker är kul, det är relationen med människor. Så att kunderna man möter, det är det som jag alltid har tyckt var kul. Man kan ju tycka att det är väldigt olika att jobba som sjuksköterska, reseledare och inom finansbranschen. Men det är alltid mötet med människan som jag har alltid tyckt om. Skapa en relation.
Jag lyssnade på en annan podd där du var intervjuad. Där jag tyckte att det var ett väldigt bra svar som jag aldrig har svarat men kan känna igen mig i. Det här att du beskrev dig själv som otroligt många olika personer. Mm. Snabb, otålig, alla olika, ja, du hade flera
delar, ja. Alla olika delar av mig själv, ja.
Undrar om inte vi alla är väldigt många olika, men sen får man förpacka sig till en för folks skull.
För folks skull, ja. Och, men ju mer tror jag att man lär känna sig själv och alla de här delarna, för de här delarna har ju olika behov hos en. Och då kan man tillfredsställa de olika behoven så att man känner sig hel. För många som går på sitt jobb får ju ta bort många delar av sig själv. Liksom att bli, passa in i den här kostymen som känns alldeles för trång efter ett tag. Och då mår man ju inte bra, för då får man ju liksom inte vara sitt fulla jag, utan man måste bara vara en del. Och det mår man inte bra av. Jag märker det, ju mer jag verkligen är alla mina delar, så ju bättre mår jag ju. Jag känner mig mycket mer hel och glad och lycklig.
Ja, jag tror många upplever i sina arbetsroller att man bara får vara en del.
Man blir begränsad och känner sig ofri, har jag ju många att känna sig. Ofri, begränsad. Mm. Och det är ju egentligen inte jobbet i sig på ett sätt, är det, men det är också att jag behöver begränsa vem jag är.
Och om vi backar bandet ännu mer till din uppväxt, så förstod jag också av den här intervjun att ja, du växte upp i det man skulle kunna tycka var tryggt då, men att det var en del alkoholism. Och så.
Ja, min pappa var ju alkoholist, så att när jag var 6 år så blev jag inlagd på barnpsyk för att de trodde att det var något fel på mig, för jag var arg väldigt mycket och arg och utåtagerande när jag var 6 år. Och jag kommer ihåg när jag blev inlämnad på det här sjukhuset, för de skulle göra massa tester hos mig då. Men de hittade liksom inget fel. Men jag kommer fortfarande ihåg det, att jag kände mig såklart jätteövergiven. Men jag bestämde mig också att när jag blev stor så skulle ingen bestämma över mig, utan jag skulle gå min egen väg. Och det var ett väldigt bra beslut. Sen det andra beslutet, att jag inte skulle lita på någon, det har jag fått jobba med mycket med. För det är inte så bra beslut, men det kom då när jag var liten. Så jag har nog klivit ut i livet ganska tidigt och tänkt att nej, men det finns ju ingen som jag kan luta mig till. Liksom. Så att jag bestämde mig tidigt att om det ska ske någonting i mitt liv, så måste jag skapa mitt eget liv som jag vill ha det.
Ja, det är för sig en ganska sund tanke. Men det här med att du hamnade på psyket, tänker jag. Du nämnde även det att i den där podden att liksom, ja, din pappa var alkoholist och allt vad det skapar. Och det var du som fick hamna på psyket. Men det var ju bara ett tecken på en sjuk miljö.
Absolut. Och det är väl väldigt vanligt fortfarande idag, tänker jag. Att många tänker det, alltså att man, ett barnen är ju som djur lite grann. Som barn är man ju bara, man kan ju, har ju inte den här kognitiva förmågan på samma sätt att förstå. Man plockar ju upp all den här energin, alla känslor och allting. Och man kan ju inte uttrycka de känslorna. Så för mig blev jag arg. Jag var ju är rädd och otrygg. Och det uttryckte sig då som ilska. Så jag kunde liksom inte formulera det här. Och jag förstod ju såklart inte det. Det var inte förrän jag började på Humanova. När jag började titta på mig själv. Då gick jag Humanova. Och det började jag 1999.
Just det.
Då förstod jag att jag hade lämnat den här lilla rädda sexåringen på barnkyrk och själv gått ut i livet och skulle prestera, bli duktig, tjäna pengar och göra allt det där. Men hon var fortfarande kvar där och ropade på mig. Så det var först då, jag kom så väl ihåg, det var så vackert. För jag satt första dagen på Humanova i en stol och så fick man berätta sin uppväxt. Och då sa läraren så här till mig, Liv hette hon, Liv och Pekka, de kommer jag ihåg så väl. Och då sa hon så här, Liv till mig, ja Anette, du har sprungit fort och länge. Kanske är det dags nu att vända dig om och möta henne. Och jag grät, och jag kommer så väl ihåg. Det var så ett moment när jag förstod. Så det var som att jag vände mig om och hittade den här sexåringen, och sen dess 99 så har vi blivit bästa vänner, hon och jag.
Vad fint. Och vad jag förstår så just den tiden när du tog de stegen, så levde du ett liv i lite så här förväntat kanske. Alltså vad folk skulle tycka är framgång med.
Absolut. Med pengar och hus. Ja absolut.
Champagne och.
Men det var verkligen, det var ju då när jag då bodde där i den här lilla byn uppe i Norrland, och min pappa var alkoholist, och han var ju så, alla visste vem han var typ, för han, det var ju inte så många som bodde där, så att liksom, ja, det är Anettes pappa som har kört in i någon stolpe eller du vet, hade gjort någonting. Så jag fick alltid gå i först, när jag var yngre så försvarade jag pappa, för det gör man när man är liten. Men sen när jag blev äldre var jag så arg på honom och ville aldrig ha något med honom att göra. Så när jag var 18-19 då så flyttade jag hemifrån så fort jag bara kunde, hade gått upp till gymnasiet. Och så skulle jag liksom ge igen. Jag skulle visa. Det var jag drevs mycket att jag skulle prestera för att visa att jag dög, för att jag hade ett värde, att jag minsann kunde liksom. Och då var det ungefär, det enda jag visste då var ju att ja, men om jag tjänar mycket pengar och liksom får ett bra jobb och kan visa att jag faktiskt är duktig och duger. Så det var den drivkraften jag hade, och det är en stark drivkraft att bevisa att jag duger. Så att min drivkraft var ju då att tjäna pengar, och det gjorde jag ju. Och liksom ha ett fint yrke, det var ju fint. Ja, försäkringsmäklare var ett fint yrke med kostym och kavaj. Vi bodde i ett fint hus ut på Värmdö. Vi hade pool, och vi hade Porsche, och vi hade båt. Vi hade allt det där yttre. Men jag var ju jätteolycklig. Mm. Och jag förstod inte varför jag var så olycklig. För att jag hade ju allt, jag hade ju fått allt det där jag hade strävat efter. Men jag var ännu mer olycklig, tror jag. För att det blev så stort glapp mellan den jag var och det jag hade. Det blev så stort tomrum.
Ja, jag förstår. Jag tror många känner igen sig. Verkligen. Och sen började du den här resan då, som aldrig tar slut, med att börja möta sig själv och leva mera sant. Så.
Absolut, det var då jag började. Absolut. För då, i den vevan också då, jag förstod inte varför jag var så olycklig. Vad det som var som fel, jag förstod inte. Och då var det en dag jag och min dåvarande man, vi hade varit på någon fest på kvällen, och sen hade vi bråkat, och så hade jag kommit hem, och sen så ringer min ex dåvarande man till en psykolog och frågar, för att han var ju också olycklig, han förstod inte varför vi borde ju inte bråka, så vi borde ju vara lyckliga. Men, och då säger den psykologen till min exman att ja, men din fru kanske har alkoholproblem. Det här var 99. Och då säger då Per, min exman, det till mig. Och då säger jag så här, jag kommer så väl ihåg det. Jag bara, jaha, tänk om jag har det då, vad gör man då? För att för mig var det, för jag förstod inte vad som var fel. Varför jag var olycklig. Så när han säger det till mig, då var det som, okej. Okay, tänk om det är så, för då trodde jag, men då kan man ju kanske göra någonting åt det här. om det är det. Och jag visste ju att pappa var alkoholist, men jag hade ju aldrig läst riktigt om det. Jag hade ju aldrig fått förklarat liksom, för att det pratar man inte om i familjen. Man, liksom, det är bara någonting som är, det är den här elefanten i rummet. Så när han säger det till mig så ringer jag upp psykologen som han hade pratat med och ställer frågan, men om jag är alkoholist, vad gör man då? Och då säger psykologen, ja, då kan du vända dig till Ersta, kommer jag ihåg. Så jag ringer dit, åker dit och gör något datatest. Och i den datatesten så kom det fram liksom att vissa fall, i vissa delar var jag alkoholist och i vissa var jag potentiell alkoholist. Och jag säger då, aha, men då kan jag ju aldrig, för det visste jag någonstans, tror jag, att om man var alkoholist så kunde man aldrig mer dricka. Det hade jag, trodde, det hade jag läst. Så då säger jag så här, ja, men om jag är alkoholist då måste jag ju sluta, då kan jag aldrig mer dricka. Och de bara, men ja, men så, du måste ju tänka på det här. Men jag är ju väldigt så här, nej, då kan jag aldrig mer dricka. Så då ringde jag till Per, kommer jag ihåg. Jag är alkoholist och jag kommer aldrig mer kunna dricka nu, så nu måste jag gå på en behandling. Så dagen efter så började jag på en behandling. Och det var då jag vaknade upp. För då, på den behandlingen så var det ju sån här, när man tänker alkoholist, du vet, så här äldre män och du vet liksom. Jag var ju lite i någon chocktillstånd, men för mig är jag ju väldigt så handlingskraftig, så jag tror att det fanns som någonting jag kunde hålla i. Men när jag kom där på den här behandlingen, det var öppen vård, så jag var där mellan 9 och 3 varje dag. Så såg jag de här riktiga, alltså de här männen äldre. Och då, det var då jag förstod pappa. Det var då jag förstod allting. Och så jag bara grät. Gud vad jag grät. För det var då jag började förstå min uppväxt. Och jag hade sprungit ifrån. Och ja, hur allt hade blivit.
Jag förstår. Men jag tänker, när man springer ifrån något på det sättet som du gjorde och samtidigt prestera, hur mådde du i prestationen då?
Ja, men jag jobbade ju som säljare, så att jag har aldrig varit någon perfektionist, tror jag. Du vet, att prestera för att det ska vara perfekt innan jag kan lämna ifrån med någonting. Och så, utan för mig var ju prestationen att sälja, och jag var jätteduktig. Jag var bland de bästa säljarna, så det, jag var ju verkligen driven utav det, att vara bäst.
Mm. Så du mådde?
Att sälja. Mm. Så jag mådde ju bra stundtals. Alltså det är ju det är ingen riktig må bra känsla om jag jämför med nu. Det går ju absolut inte att jämföra. Där mådde jag ju bra när jag presterade, och när jag inte presterade mådde jag ju dåligt. Mm. Om jag inte sålde var jag ju dålig, och när jag sålde var jag bra.
Ja, för det är det som ett alkoholistbarn får med sig på något sätt.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vad är det för företag som du startade?
Ja, då startade jag. För då när det här hände då 99, då slutade jag drack, som sagt. Och sen drack jag ju inte alkohol på 10 år. Och då, sen började jag. Jag ändrade mitt liv totalt. Jag förstod att om jag skulle nu klara det här så behövde jag ändra umgänge. Jag behövde liksom söka mig till annat. Så jag började yoga, började meditera. Där inte alkohol var liksom varför man träffades, utan jag fick in helt annat i mitt liv. Och i den vevan började jag också Humanova. Så att när jag var färdig 2003 så startade jag mitt företag då som heter Existens. Och där så började jag först och var samtalsterapeut, psykosyntesterapeut, och hade samtal. Och sen har jag fortsatt med coaching, utbilda coacher, ledarskap, allting med personlig utveckling kan man säga. Men det har jag drivit då sedan 2003 och det har förändrats under tiden såklart. Och nu gör jag ju allting på distans. Och, men det har alltid varit den grunden att man behöver få ta reda på vem man egentligen är.
Jag fattar. Så du började med det och när, som du har gjort nu, bara reser iväg. Mm. Vad är dina tankar kring det?
Men jag är ju en äventyrare. Jag har alltid tyckt om, jag var ute och reste runt när jag var 23, 22, 23. Jag har tyckt om att åka skidor. Jag är ju uppvuxen i Norrland. Alltså jag är ingen så här fin flicka som tycker att sitta på ett cocktailparty med en liten kostym och prata om tråkiga saker. Jag kommer ihåg när jag var gift och bodde i det huset. Och vi hade såna här parmiddagar och folk började prata om så här gardinuppsättningar. Jag var ju där för jag också bara tänkt, är det här mitt liv nu? Det här är ju så tråkigt. Ja. Jag tycker inte, jag skiter väl i de där gardinuppsättningarna, men det är ju inget liv. Jag har alltid tyckt om, så här, känt livet. När vi var gifta kom jag ihåg, vi åkte till Mauritius. All inclusive med barnen. Mauritius är jättevackert och allting är inklusive. Det är liksom så här dröm för alla, för väldigt många. Jag kommer ihåg att jag satt och drack champagne och tänkte och var olycklig och förstod inte. Tänkte det är något stort fel på mig. Och sen så gick jag ut ifrån den här anläggningen och så gick jag träffa afrikanerna som var längre bort på stranden som spelade trummor och dansa. Och då kände jag, shit, det är här som är livet. Det där är inte livet. Så jag var hela tiden liksom kände att det är så här, det är inte riktigt på något sätt. Så när jag skilde mig 2004, då hade jag ju slutat drucka, vi hade försökt att hitta tillbaka relation, men vi var så olika liksom, den jag är och det liv jag levde. Min exman spelar ju fortfarande golf och åker så här. Jag tycker inte det är kul. Jag tycker om att träffa människor. Jag tycker om att uppleva och upptäcka. Så att det första jag gjorde när jag skilde mig, det var att åka till Indien i 3 veckor. Och det var helt fantastiskt. Jag kommer ihåg att jag sitter i ett gathörn i Indien och väntar på att en ATM ska öppna. Det är helt kaos. Det är varmt. Det är kossor. Och jag kommer ihåg hur lycklig jag var. Jag bara känner, wow, jag känner livet i varenda liten pool.
Jag känner igen den där instängdheten som man kan känna i en viss, ja, kanske ännu mer, jag vet inte, i när man lever med någon i den, alltså klassen eller vad man ska säga, när där man inte passar in och bara sitter och ser sig själv utifrån.
Ja. Varför sitter eller ja. Så att jag har alltid tyckt om att resa, så att jag började så och har haft mycket yoga retreats i Indien, men jag har ju 3 barn och när jag skilde mig var de 2, 6 och 7. Så att många gånger undrar, men hur kom det här så att jag skaffade 3 barn? Jag älskar dem ju mer av allt, det är de som är viktigast i mitt liv. Men alltså, du blir ju väldigt, du kan ju inte göra hur du vill när du har 3 barn. Men jag har tagit med dem på resor, jag skickar hem dem, de har fått vara med på höstlov. Och min exman har varit bra, väldigt så här, hjälpsam, att jag kunde ha fått vara borta en månad. Vi har pysslat och liksom höll på sådär, så att jag har kunnat fått vara borta mer och rest. Men jag har alltid haft en dröm då att när min yngsta dotter går ut gymnasiet, då vet jag, då har jag gjort mitt jobb. Och hon gick ut ur gymnasiet nu i sommar. Vi firade hennes studenten i juni och vi hade så roligt på hennes student. Jag sa att det var lika mycket min student som hennes. För efter det, när hon hade gjort det, så sålde jag min lägenhet och köpte en liten lägenhet till henne i Stockholm. Och sen åkte jag. Så det här är ingenting som jag bara kom på, utan det här har jag drömt om länge.
Härligt. Men du gör ju verkligen det. Alltså jag jobbar ju också som coach och jag coachar till att liksom leva närmare hjärtat. Alltså det är ju en del av det jag coachar inom. Mm. Men det ser jag ju så mycket. Den här podden handlar om stress och man kommer verkligen till att leva, att inte leva ett sant liv. Det är det det bottnar i.
Det är det
ja, det har jag märkt av alla de här. Det kommer alltid upp i alla samtal. Och de som bränner ut sig, det är människor, alltså, det är när man inte är i kontakt med sig själv. För man bränner inte ut sig. Och därför blir jag så inspirerad, för jag vill inspirera då de som lyssnar till att det faktiskt går att åka iväg så här som du gör, och bara att våga följa den här drömmen.
Ja. Och det, jag är så lycklig, jag går omkring varje dag och är bara så lycklig. Det här är mitt bästa, alltså det här är bästa tiden i mitt liv. Det blir bara bättre och bättre. Och mina barn som är 19, vad är de nu då? 19, 26 och 28. De är ju mina absolut bästa vänner och hejaklack. Så att, jag menar, William, min son, han är i Mexiko nu. Vi träffades här i Costa Rica, så vi ska träffas igen. Och min äldsta dotter kommer till Mexiko, så jag kommer få träffa dem liksom medan jag är ute
och reser. Ja, det är ju inte heller den geografiska närheten. Jag har hela min familj utomlands, så att, ja. Just vi står varandra jättenär. Men vad fick dig att få modet till att göra det här? Eller vi kan förresten se på, men hur ser det, liksom, hur jobbar du därifrån? Det kanske är intressant för dem att få höra.
Nej, men när jag var för 6-7 år sedan någon gång, då träffade jag en kille. Jag gick en utbildning i Los Angeles till transformativ coach, heter det, med Michael Neal, en jättefin utbildning. Och då träffade jag då, 2016, en kille i Los Angeles som bodde i LA. Och så vi blev tillsammans direkt. Och då började jag... så jag har ju åkt mellan LA och Sverige. Jag har varit i LA och han har varit i Sverige. Jag har bott hos han kanske i max 3 månader, det var sista gången, och han har varit i Sverige, så vi har försökt träffa. Vi hade distansförhållande. Och då, 2016 då, så tittade jag och tänkte att jag vill ju jobba mer. Jag måste ju kunna jobba mer på nätet eftersom jag kommer vara i LA mer. Det här med frihet. Frihet har ju alltid legat mig jättenära hjärtat. Jag känner mig ju låst om jag måste göra på ett visst sätt. Så jag började ha mer och mer utbildningar och coach och allting, coachsamtal på nätet 2016 redan. Så att jag var liksom, så när coronan kom, då var jag väl förberedd. Jag hade liksom, för mig var det inget konstigt. Jag hade nästan hela min business på nätet. Men då startade jag också mitt nya företag med en vän och kollega som vi jobbade faktiskt tillsammans på Max Mathisen 95 eller vad det var. Ett Changemakers Academy startade då för snart 2 år sedan, som nu vi driver. Och då gör vi det tillsammans, och då har vi allting, alla våra träningsprogram som vi kallar det, på nätet. Så att jag coachar och har grupper på nätet, och det kan jag ju ha var som helst i världen.
Härligt. Det är en målbild för mig. Okej, men varför tror du att vi har så mycket stress och utmattning i Sverige?
Många människor fortfarande tror att när jag har fått allt det där, när jag har fått min status, när jag har gjort riktigt, när jag har fått mina pengar eller vad jag än, allt som är utanför mig själv, när jag har åstadkommit det, då blir jag lycklig, då blir jag bra, då duger jag. Och så springer vi till någonstans utanför oss själva och förstår inte att allting vi behöver finns bara på en plats, och det är inom oss. Så att det finns inga jobb, tror jag, som vi kan skylla på arbetsgivare och jobb och allting, att jag är stressad. Men för mig har jag också en podd som heter 100% ansvar. Det är att jag måste ju själv faktiskt sätta mig ner och fundera, hur vill jag leva mitt liv? Jag kan faktiskt inte skylla på någon annan. Inte en enda person kan skylla på hur jag mår. Jag måste ta hand om det själv. Jag måste stanna upp och tänka, vad är viktigt? Vad är på riktigt viktigt? Och för mig så är karriär, jag bara så här, men är inte det 1900-tal? Vad är karriär egentligen? För mig låter det helt bara, gud, så vad är det för ord?
Vad härligt. Jättehärligt. Men vi tänker det här, alltså det är många som lyssnar är ju i stressen och pressen och prestationskrav, och ja, jag kan märka att det är en väldigt många hög liksom presterande som lyssnar. Hur ska man ta sig tillbaka till sig själv om man liksom inte får den här, du fick ju som en uppenbarelse, och man kan på något sätt också tacka att man har haft det väldigt svårt.
Absolut.
För att då man har liksom fått möta sig själv utan, men det är svårare när man står och är så här, jo men jag är lite trött och lite utbränd och lite, och då kanske man inte, hur ska jag möta mig själv är min fråga då.
Det är väl det som är så svårt, för att när du är i den där stressen så har du inte kontakt med dig själv. Du har ju bara kontakt med liksom det, jag brukar säga den gamla hårddisken som bara snurrar, så du hör ju inget annat. Och det är det som är så svårt. Så att jag tror att när man är i allt det där, att ta mod på något sätt, att du behöver liksom sätta på paus. Åk bort en vecka eller två. Åk till Indien om man nu kan åka dit. Jag har ju haft retreats där, och varenda en som kommer från Indien bara åker, säger upp sig och gör allt möjligt när de kommer hem. För det är som att det är någonting som väcker dem. Att, men det här, jag vill inte ha det så här längre. De blir uppväckt. Och jag tror att det är svårt att bli uppväckt mitt i ditt liv där du är, när allting bara ske på autopilot. Så jag tror du behöver ta ett beslut faktiskt, att vill jag ha det så här? Hur jobbigt ska det bli innan jag gör något annat val?
Ja, jag tror att...
Måste jag bli utbränd? Måste jag få cancer? Måste jag... För det är ofta det som sker, som du säger, att någonting allvarligt händer. Du får cancer, någon dör. Alltså någonting så här där du, så du inte kan... Du måste välja då.
Precis, och jag tror att, eller det man ser är ju också att den här duktighets den här, alltså att viljan, eller ja, man har lärt sig att vara så duktig, hindrar ju också för det är liksom, man presterar och det går ju så himla bra, alltså det går ju bra fast just man mår dåligt, precis som det gjorde för dig.
Exakt.
Och det är liksom, det är mycket bättre egentligen att man är arbetslös och ingen vill ha en. Då måste man möta sig själv.
Exakt.
Men åka iväg.
Precis, det är det som är det farliga.
Ja, att ta tid, men alla kan ju inte åka iväg. Då kanske det kan vara så att man börjar boka upp mer tid med sig själv. Kanske, ja.
Ja. Fast ibland, jag har sett det, jag har kortat länge en del då ska de bli duktiga och boka upp mer till sig själv. Då blir det fulltecknat i schemat, jag är yogar, jag mediterar och så är jag duktig på yoga och meditera. Så det hjälper ju inte liksom. Så att, då blir jag duktig på det. Så att, det är ju det här, man skulle också kunna, istället för att ha det här duktiga, så ställa sig frågan, vad är roligt? Ja. Vad tycker jag verkligen är roligt?
På riktigt.
Att leka. På riktigt roligt, så att jag liksom det här, inte för att bli bäst, inte för någonting, det är som jag håller på att lära mig surfa, jag är värsta, absolut inte något bra, men jag tycker det är roligt, jag tycker det är jätteroligt att få lära mig att göra något nytt, och så det, många glömt bort det här, vad är roligt?
Ja, precis, och jag tror vi glömmer det, förlåt om jag avbröt dig, jag tror att vi glömmer det också när vi blir mammor. För man bara förser andra. Och säger, nej, inte ska väl jag anmäla mig på en tenniskurs för 5000 kronor. Det är inte jag värd. Jag måste köpa bra sockor till barnen. Ja, men vi kvinnor är så otroligt värda. Och män också. Men just den här, för jag tror att vi som mammor kan ha svårare med den här separationen. Eller... att liksom ta steg till, vidare till sig själv efter att ha varit mamma.
Men om man är mamma då, och så tänker man så här, man älskar ju sina barn och man vill ju göra liksom det bästa för barnen. Om man då kan förstå på riktigt att det bästa du kan göra för barnen, det är att ha roligt. Och barn gör verkligen inte som du säger, de gör som du gör. Och jag har så många bevis på det. Jag har ju min äldsta, det är nästan 9 år mellan min yngsta och min äldsta tjej. Min äldsta tjej, där försökte jag göra allting rätt. Hon har ju fått gå till terapi sedan hon var 15. Liksom, för att hon har varit stressad och dålig självförtroende. Allting, för att jag la ju på med henne, du vet, pressen och allt det där. Ja. Sen hade jag en jobbig graviditet, så det kommer säkert därifrån också. Hon är fantastisk. Så att, och hon, vi har världens bästa kontakt. Men hon har fått jobba med sig själv. Liksom och stärka sig själv. Och nu är hon ju yoga, fröken också, allt och sånt där. Men den yngsta som är 19, när hon kom, då tänkte jag, nej, nu tänker jag inte göra som alla säger att jag, nu gör jag på mitt sätt. Så hon har fått, har jag bara släpa med liksom. Och hon har fått gått omkring som hon har velat vara i klädd. Ja. Och hon, jag har inte lagt mig i ett skit i hennes liv. Hon är klok, stark. Och hon har bara sett mig, jag har bara levt som jag velat. Och så har hon fått tänkt med. Och hon är 10 gånger mer liksom stark i sig själv.
Ja.
Mot min äldsta när jag skulle göra rätt. Det blev ju bara fel. Nej, liksom.
Man hör ofta det med den äldsta. Alltså så är det med mina barn exakt. Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Nu vill jag gå tillbaka till det här skedet när du började, när du liksom, alltså, ja, du såg dig själv då som en alkoholist, fast det kanske inte riktigt var hela sanningen, eller? Nej, det var ju någonting som bara sprack, eller pulserade inombords, känns det som, ja, att du ville. Hade du några signaler, gav kroppen liksom...
På att jag var alkoholist?
Nej, men att du mådde dåligt.
Mm-hmm. Ja, absolut. Men jag mådde ju dåligt. Men mitt sätt var ju att jag drack ju mycket på fint sätt.
Precis.
Du vet, champagne, mycket fester, så här på, inte på veckorna så där, men på fredag och lördag. Eller mest, ja, du vet, det var mycket alkohol, mycket champagne, mycket fester. Och det dövar ju ett tag. Alltså, då blev jag ju glad en stund. Men jag blev ju också ledsen. Jag kommer ihåg att jag grät många gånger när jag blev för onykter. Så grät. Jag var ju ledsen inombords egentligen. Liksom. Men så att jag mådde ju dåligt. Som i mitt, jag var ju, man brukar ju säga om att man är medberoende och beroende. Vi är ju båda två. Liksom. Men jag kunde ju se då i det stadion så var jag ju mer beroende och inte medberoende. Alltså, jag var den beroende personen och min exman blev medberoende mig.
Ja, det var så illa.
För så att, ja, absolut. För sen i nästa relation jag klev in i, livet är så spännande, så fick jag uppleva hur det var medberoende istället för beroende. Ja. Och det är bättre att vara beroende, på sig. Det är fan
eller
inte.
Hur?
Medberoende
ja,
värst.
Ja, det är det. Det kapar ju helt.
Ja, du lider med
hela.
Du lider med.
Och det kapar så mycket ens personlighet. Man lever inte till fullo utan man blir kapad av sig.
Nej, man börjar anpassa sig.
Vidrigt. Ja, så du fick känna på det. Okej, ja, men det var så.
Yes.
För det förstod jag inte när jag lyssnade till den andra podden. Men okej. Men starkt av dig att välja någonting annat.
Ja, det är ju, det var, tycker jag också. Och det var fantastiskt. För att det som jag när jag fick, när de sa så här då att ja, men du är alkoholist eller potentiell alkoholist. Det enda jag visste då det var att mina barn ska aldrig få uppleva det jag upplevde när jag växte upp. Så att det var sån stark drivkraft av mig att aldrig, det ska få aldrig ske. Liksom. Så för mig fanns det inget alternativ. Det var bara, då slutar jag nu.
Mm. Det var bra.
Det var otroligt starkt var det.
Men jag tänker, de här människorna som du träffar nu där du är idag. Byborna alltså. Hur ser du på dem? Finns det någon skillnad? Kan du plocka upp några... jag tycker ofta när man reser att man ser sätt och liksom att inspireras av.
Ja. Jag ser både byborna och de som har liksom flyttat hit, de som har lämnat stressen. För det är många, jag har ju lärt känna många folk från hela världen som bor här nu, som har bytt liv kan man säga. Och det är ju många, många. Jag pratade faktiskt med en tjej från USA här i förrgår. Hon hade ju stresssymptom. Hon hade så mycket stress och hon åkte då hit och nu har hon bott där i 2 år. Alltså hela hennes kropp, hon gick upp jättemycket kilo. Hon var verkligen sjuk av stress, sa hon. Och hur hon då, ja, hon lämnade alltihop i USA och bor här nu då för att komma tillbaks hem till sig själv, som hon säger. Liksom. Och det är en lång väg. Jag kan se det, att hon har fortfarande en väg att gå, så att säga. Men det var hennes beslut då. Men ja, det är ju mycket, mycket mindre. Alltså, det är ju inte samma krav här. Folk lever ju mycket, mycket lugnare liv, såklart. Här där jag är nu, du vet, det finns knappt någon affärer. Så när jag ska handla så kommer en frukt- och grönsaksbil som en glassbil och en gång om dagen. Och så får man stanna den bilen och så köper man ägg och avokado och mango och allt vad man vill ha. Och så köper man liksom fisk från fiskaren. Och det är ju liksom, du åker 100 tillbaka. Det känns ju som du är 100 år tillbaka i tiden här. Så klart att det är en mindre stress. Liksom. Det går ju inte. Hur ska jag kunna stressa? Det går ju inte att stressa. Liksom.
Nej, men det är tur att du har mött dig själv innan.
Väldigt mycket, för det kan jag också säga, så jag kan se det är spännande, för jag, det är 2 tjejer här från, de är runt 30, från Amsterdam, som har öppnat någon truckbil här med mat, alltså truck bara med så här lite mat och öl och så. Och så sitter jag och pratar med dem ibland och jag kan ju se att deras stress de har ju inre stress på grund av hur ska det gå och vad ska det bli. Och så det spelar ju ingen roll vad man är i världen, för den inre stressen kan du ju inte fly från, även oavsett vad du är. Så att det är som du säger, skulle jag vara här och haft inre stress, då skulle väl jag ha tyckt att det var jättejobbigt att bara sitta där.
Ja, precis. Men om du skulle ge några tips på hur man kunde liksom våga följa sin dröm, för det kan man ju verkligen säga att du gör. Vad kan det vara för tips?
Tips 1, det är att jag tror att det är viktigt att vara i sammanhang och i miljöer där andra också gör det. Alltså att är du i en stressig miljö där det bara de här yttre liksom attributen som räknas, så tror jag att det är jätteviktigt att man hittar en miljö där man får lära sig bara lyssna på den här inre rösten. Tillsammans med andra människor. För att många som är i den här stressen, många känner ju sig fel och konstiga och att det typ är något fel på dem. Men det är ju verkligen inget fel, utan det är ju bara en själen som ropar högt. Och så att någonstans bestämma sig att det är viktigt att jag behöver börja bestämma mig att börja lyssna. Och det är ju bara ett val varje person kan göra. Och att förstå också att det blir, för många är ju rädda att möta sig själva, men allt det de är rädda att möta, det har de ju upplevt en gång. Allt har de upplevt en gång redan. Så att det är, den här gången när de möter det, så är det sitt vuxna jag. När de mötte det första gången kanske de var liten och beroende av, då kunde de inte välja. Nu kan man välja. Att det är faktiskt inte så farligt som man tror. de här känslorna som vi är rädda att möta är inte så farliga som många målar upp, att, att det är så farligt att möta obehagliga känslor.
Nej, precis. Och att våga göra liksom det man vill. För det är ju inte ego att ta hand om sig själv och göra och följa sin dröm. Man kan ju få ihop det precis som du har gjort.
Jag tror att det finaste vi kan göra, det är därför vi har kommit hit. Alla människor har gjort det. Ego är att att egot är ju den här delen som vill prestera och få beröm utifrån och behöver prestera för att duga. Jag gör ju inte det här för att någon annan ska tycka att jag är bra. Jag gör ju det här för att min själ vill det. Och ju mer jag gör det, ju inspirerar ju andra människor också. Men skulle jag inte inspirera någon så spelar det faktiskt ingen roll. Nej. Jag gör det för min egen skull.
Vad härligt. Tack snälla för det här samtalet. Det är jätteinspirerande. Du inspirerar även mig. Sitter här i mörkret. Ja, i en förort. Jag drömmer mig bort. Ja, men verkligen. Och ha en underbar tid där du ska vara.
Ja, det har jag. Jag har det underbart hela tiden.
Ja, vad härligt. Gud vad härligt.
Ja, så att det är väl också att det är allt. Man glömmer ju nästan bort, men det är klart allt det jag har gjort, alla kurser jag har gått, alla tårar jag har gråtit, alla beslut, tuffa beslut jag har tagit. Idag kan jag säga att det har varit värt varenda liten millisekund. Mm. Så det kan jag också inspirera. För visst får man ta jobbiga beslut när jag har skilt mig, när jag har gett upp saker och har sagt upp mig och avsluta. Men i slutändan så att vara sann mot sig själv är det absolut bäst. Alltså det är svårt att förstå hur gott det känns i hjärtat när man verkligen följer sin egen
sanning. Precis, och det var väldigt fint och skulle jag väl egentligen få sluta där. Men jag tänker också när man är uppväxt med alkoholism och så i familjen eller annan galenskap så förs man in att inte leva ett sant liv. Och därför hamnar man ju inte i sin sanning. Man hamnar till att liksom, ja, så att det för en fel. Så det är så himla fint.
Man blir lärd att leva i lugn och att dölja. Man blir också lärd att dölja sina känslor, dölja att inte vara sann. Så man blir uppväxt, och det är väl därför jag tror ju att man väljer var man blir uppväxt någonstans. Att jag valde den här familjen och allting för att komma dit jag är idag. Så idag så är jag ju inte arg på min mamma och pappa eller så, utan jag menar, jag har alltid förlåtit.
Om människor, eller hur säger de som lyssnar, vill komma i kontakt med dig, vad ska de?
Ja, det enklaste sättet, jag tror min hemsida networklump.se såg jag nu var nedlagd. Jag tror inte jag ens betalt någon faktura där. Jag vet inte vad det är. Men på changemakersacademy.se så hittar man mig lättast. Changemakersacademy.se. Eller man kan också skriva till kontakt@networklump.se.
Ja. Och Instagram kanske?
Ja, Instagram och på Facebook och LinkedIn. Jag finns lite överallt. Anette Forslund. Men Anette stavas med två N. Anette Forslund.
Vad bra. Tack.
Så googlar man så kommer jag.
Ja, det kommer du. Tack snälla för idag.
Tack för att du lyssnar. Du får ännu hellre, höll jag på att säga, lämna en recension om du gillar mina avsnitt, för det gör ju att podden sprids, och sprids podden kan podden fortsätta. Så enkelt är det. Så gå in på din där du lyssnar ifrån, där kan man scrolla ner och lämna en recension. Eller varför inte sprid mig på Instagram, berätta för dina vänner eller vad som passar. Men framförallt ha en härlig vecka, så ses vi. Ha det bra.